Ja, det är Åke Sandin det här och då följer Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, sändning nummer 1393. Innehållet i största korthet. Vi delar ut många rosor, bland annat till Alléskolans lyckade dagsverke. Natasha Courage Fredhöj om sina planer på att låta en skola i Trelleborg arbeta för Tuffs Indienprojekt. Lena Sandin-Kross och Monica Sulin om minneshållandet av Hiroshima som atombombades för 70 år sedan. Och min egen krönika har rubriken Hiroshimas grymma öde, onödigt även militärt.
When they swing to romance, because it's all so good, yes, I see them.
Ja, det var Louis Armstrong igen. Och han inledde ju Radio Tuff utdelandet av rosor till sådana som har gjort eller sagt någonting bra, Monica Sulin. Och den första ger vi väl till Alléskolan i Lerum utanför Göteborg, som på nytt gjort ett dagsverke för Tuffs projekt för fattiga indiska barn. De jobbade ihop hela 44 260 kronor, vilka oavkortat skickas till indiska partners. Det är nästan 10 000 kronor mer än förra årets dagsverke. Det fina resultatet kan bero på att två av skolans lärare i höstas besökte de indiska projekten efter det att Alléskolan i fjol fick Tuffs pris på 9 000 kronor för berömvärt solidaritetsarbete i många år. Och den ena läraren, Jeanette Björnsköld, intervjuades i november från Indien i Radio Tuff och uttryckte sig mycket positivt om Tuffs projekt i Indien.
Tycker jag vi fortsätter med en stor ros till Tuffs indiska partner Gandhianen Biko Vyas, som redan har gratulerat Alléskolans lärare och elever för deras jättefina prestation. Han uppger att pengarna kommer att användas vid en av Tuffskolorna, Bananshal, bland de tidigare så försummade Dharampurs många fattiga byar och bebodda av illiterata föräldrar. Pengarna kommer att användas för att ge 40 elever måltider, böcker, en skoluniform var, hälsovård, 5 mangoplantor var och till en studieresa. Så dessutom räcker det också till en lärarlön. Ja. Fantastiskt.
Ja, pengar, våra pengar ger mycket större utslag i Indien än här hemma. Och sen är det till Natasha Courage Fredhöj som jag inte har hört från på 21 år. Då hon på 90-talet var gymnasist på Tibbleskolan i Täby och aktiv för Tuffprojekten i Indien, som hon också besökte, och hon såg de många tufffinansierade förskolorna för sockerrörshuggarnas barn som bodde i eländiga läger. Nu bor Natasha själv i Trelleborg med egna barn i skolan som hon vill intressera för insatser för de nuvarande projekten. Och en intervju med Natasha hörs om en stund i detta Radio Tuff. Sen en ros till Eva Hammad, aktiv i Göteborg för insamlingsstiftelsen för barnen i libanesiska Shatila. De har ett center där för framförallt palestinska barn. Och Eva skriver så här.
Hej Tuff, lyssnar just nu på Radio Tuff. Varmt tack återigen för pengarna från Tuffs styrelse. De 10 000 kronor till Shatila barn- och ungdomscenter. Och för såväl intervjun som för rosen till insamlingsstiftelsens arbete för barnen och ungdomarna i Shatila. Och stort tack till er för det viktiga arbete ni lägger ner för att genom radion berätta om det frivilliga solidariska fredsarbete som pågår. Det gör så gott att bli påminn om allt det goda som sker för att motverka krig och förtryck.
Ja, trevligt är när folk hör av sig till, till Radio
ja,
Tuff.
Ja, jättefint.
Sen en ros till Tuff-medlemmen i Malmö, förra Tyresöbon Marianne Stiger, som skriver under rubriken Kriget som aldrig tar slut. Och hon säger så här:
Den 17 juli stod det också i tidningen att 16 000 personer i närheten av Hannover var tvungna att lämna sina hem igår klockan 9 på morgonen. Återigen hade man hittat en odetonerad bomb efter de allierades bombningar mot tyska städer. Naturligtvis blev det bara en liten notis i tidningen, men ändå. Min svägerskas syster omkom i början av 50-talet när hon och andra barn lekte på en ödetomt där de hittade något spännande. Sekunder senare så sprängdes barngruppen i bitar. Jag tänker på alla oupptäckta minor i minfält överallt i världen, framförallt i Vietnam, som fortfarande skadar och dödar människor.
Och dessa förbannade krig som bara pågår och pågår och aldrig verkar ta slut, det slutar Marianne med. Och sen en ros till förre sekreteraren i Svenska Akademin, minsann, Horace Engdahl, som i radions program Allvarligt talat svarar på frågan om Sveriges dåliga samvete beror på vad vi gjorde och inte gjorde under andra världskriget. Han svarade bland annat så här:
Om du tittar på de nationer som deltog i den stora kraftmätningen för 70 år sedan kan man göra iakttagelsen att det dåliga samvetet finns hos förlorarna, inte hos segrarna som fortsätter att utmåla sin krigföring som moraliskt riktig även i de fall där den hade klart betänkliga inslag. Förlorarna påtvingades av segrarna en botgöring som sannolikt inte skulle ha varit aktuell om förlorarna istället hade varit vinnare. Då skulle det ha varit den andra sidan som klädde sig i säck och aska. Det dåliga samvetet är kanske på djupet någonting annat, nämligen skam. Då inte skammen över förbrytelser utan skammen över nederlag, skammen över hjälplöshet i sammanbrottet. Skammen att ha varit tvungen att ta emot diktat från arroganta segrare. Dåligt samvete är en svaghetskris.
Menar Horace Engdahl. Sen en ros till dokumentären Död på distans som sändes på TV:s Kunskapskanalen onsdag den 15 och fredag den 17 juli. Den skildrar hur amerikanska drönare och obemannade flygplan ofta flera gånger i veckan genom beskjutningar också dödar oskyldiga civila i Pakistan, Afghanistan och andra länder. Ja, sen ros till det avtal om Iran som efter 13 dagars förhandlingar slöts mellan Iran och säkerhetsrådets permanenta medlemmar USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, Kina, förstärkta med Tyskland. Det var kanske bra att Tyskland var med eftersom alla säkerhetsrådets ständiga medlemmar själva är kärnvapenmakter och avtalet skulle handla om att avstyra Iran från att skaffa kärnvapen. Det tycks man ha lyckats med genom att lova att upphäva de sanktioner som drabbat inte minst vanliga iranier mycket hårt. Det finns starka motståndare till avtalet bland konservativa republikaner i USA, liksom hos Israels högerregering. Men andra är positiva, såsom Tariq Rauf vid SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Han anser att de båda utrikesministrarna, USAs John Kerry och Irans Javad Zarif, borde tilldelas Nobels fredspris. En annan som uttalar sig positivt är Jan Öberg vid Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning, TFF. Och han kallar avtalet
en seger för icke-våld och intelligens över våld och mänsklig dårskap.
Sen ros till millenniemålet att utrota fattigdomen i världen som inte har lyckats helt och hållet men kommit en bra bit på väg. Alltså har antalet mycket fattiga som lever på cirka 10 kronor per dag minskat från 1,9 miljarder ungefär till cirka 850 miljoner. De mesta framstegen har världens mest folkrika land, Kina, gjort. Där har fattigdomen reducerats till 4% av befolkningen.
En stor ros tycker jag till manifestationen mot kärnvapen som Svenska läkare mot kärnvapen anordnade den 6 augusti, 70-årsdagen av Hiroshima, då över 100 000 människor, de allra flesta civila, brändes ihjäl. De ordnar sång, tal och dajin på Stortorget från klockan 15 och samling i Storkyrkan klockan 17 med tal och musik. Och alla är hjärtligt välkomna.
Ja, det är, jag hoppas många kommer till Storkyrkan klockan 17 då vi ska manifestera vår skräck för alla dessa kärnvapen som fortfarande finns i världen.
Och nu har jag på telefon ända från Köpenhamn med mig Natasha Korach Fredhøj. Och varför ringer du inte från Trelleborg där du bor numera?
Därför jag jobbar i Köpenhamn, gift med dansk nu, och vi flyttade till Skåne. Och så jobbar vi i Köpenhamn.
Jaha. För 21 år sedan bodde du i Täby, va?
Ja.
Och då hade vi kontakt. Jag minns att jag intervjuade dig en gång här i Radio Tuff i maj 1994.
Ja, precis. Jag precis kom från Indien då. Från mitt studiebesök.
Du åkte till Indien. Var det för att du hade kommit i kontakt med Tuff och vårt systerskolesamarbete?
Ja, precis. Och så åkte jag till Indien och hade faktiskt, det var 7 dagar i veckan så jag kunde betala min lärares biljett så hon kunde fortsätta med projektet. Så att jag gick på sista året och skulle säga upp det här samarbetet som jag fortsatte i livet. Men jag ville att skolan skulle fortsätta och samarbeta med Tuff. Och jag tror de gjorde det i 10 år.
Ja, det gjorde de. Med dagsverken som gav
rätt
mycket pengar.
Ja, när jag gick där och gjorde projektet så fick vi inte dagsverk, dessvärre. De var inte riktigt sugna på det.
Nej.
Skolan och göra dagsverk. Utan jag gick runt och bad folk att ge så mycket pengar de hade lust. Efter att jag då hade berättat om här Balvadis och socker och
sådana. Balvadis, vad var Balvadis för någonting? Det var förskola, va?
Ja, precis. För sockerrörhuggarna, för deras barn, så att de fick gå i skolan, de fick ett mål mat om dagen och fick lära sig lite om hur man inte hostar ut och svittar andra, och jag egentligen bara fick en liten barndom istället för att sitta och vänta på sina föräldrar och bli färdiga på fälten.
De bodde ju eländiga läger de där gästarbetarna som bodde där ett par månader, 3 månader och hög sockerrör för usel lön.
Och så var det ju sällan de fick mat. Så på de här babben så fick barnen i alla fall ett mål mat, varm mat per dag. Och det var förfärligt. Jag minns när jag var ju bara 19 då, du vet, och bor i Sverige. Och man har liksom inte så stor koll på det med fattigdom och så. Nej. Även om jag kom på Serbien och sett mycket senare. Som var fattig. Men här var det verkligen, du såg små 2, 3, 4-åringar med döden i ansiktet. De visste liksom inte om de skulle överleva nästa dag. Och det var något som satt i jättestor prägel när jag kom hem sen. Jag
gick och det fanns nästan ett 50-tal sådana där förskolor och balvadis i de här lägren. De här hemska lägren de bodde i, de här migrant workers. Jaha. Mm. Och då fick du blodad tanna, eller vad då, när du kom hem?
Ja, när jag kom hem sen så var det ju roligt. Det var ju när man skulle ta studenten, så mycket fester och det ena och andra. Jag gick runt, mina kompisar blev jätteirriterade på mig. För att jag, vet du vad det här godiset du just köpte? Vet du vad det kan köpa för barnen i Indien? Vet du? Vet du, det räcker. Det var större chock för mig att komma hem än att komma dit faktiskt. För den spännelsen, när man kom hem så insåg man hur vi lever här och vad de inte hade där.
Ja. Men Natasha Courage, Fredhöjd, nu har det gått 21 år. Du har 3 barn själv hemma i Trelleborg. 2 av dem går i skola. Du har fått någon idé.
Ja.
När du såg din fina sari från Indien.
Ja, jag var hemma och skulle tömma mammas källare från mina grejer. Jag tänkte, nu är jag 40 så nu börjar det bli tid att hämta och ett eget hus. Och där hittade jag min sari och satte på den. Och då kom det en massa känslor och minnen och grejer upp. Och jag visade mina barn och tittade på mig som att jag kom från en annan planet. Och jag tänkte, oj, är det så långt borta? Så då tänkte jag att jag är ju aktiv i skolans föräldraförening i min barns skola naturligtvis. Och då har vi lite olika hjälpprojekt. Jag har en liten, det är bara från 1 till 5 som är små. Så de kan inte riktigt göra ett helt operationsdagsverk ännu tror jag. Men jag tänker att man kanske kan få en systerskola. Man kanske kan börja skriva brev. Och att vi kan samla in pengar på olika, ja om vi gör disco eller om vi gör lite grejer. Bara så att de får en awareness om att världen ser annorlunda ut någon annanstans.
Det är ju utmärkt. Det är fantastiskt bra.
Ja, framförallt när de går i 7:an, 6:an, 7:an sen så kan de föra det vidare till sina skolor. Plus att jag gör gärna det i resten av Trelleborg. Jag kan gärna ta på min sari och gå ut och prata. Ska det vara så roligt va? Jag brukade göra det. Jag måste berätta. Jag brukar göra det i den här högstadieskolan. Så satte jag på min sari i Bertolskolan bland annat. Så gick jag runt i korridoren på 10-rasten.
Ja.
Och gick runt och såg bara indisk ut. Och alla de här barnen undrade, vem är det? Vadå? Det började liksom, man hör suset i korridoren. Vem är det? Har ni sett en ny elev? Eller vem är det? Så gick folk runt och följde efter mig. Och sen så hade jag föreläsningen om den här skolan. Och eftersom jag var rätt ung då så tyckte de det var väldigt kul att höra från en ung perspektiv hur det var där borta.
Jag har redan kontaktat Biko Vias på e-post och han har svarat mycket, han minns dig mycket väl skriver han. Så han önskar, du har tänkt att stödja om ni får in pengar i dina barns skolor, din skola.
Ja, det får vi.
Ja,
på något sätt får vi det.
De pengarna går till Tuffs projekt i Indien.
Ja, absolut. Absolut.
Jättebra. Men då ska jag inte uppehålla dig längre. För ditt jobb på danska UD väntar väl va?
Ja, det gör det. Det är lunchast här.
Ja, men tack ska du ha Natasha Courage. Fredhöj heter du idag ja.
Gift, ja. Ja. Tack för att jag fick vara med.
Ja, hej då.
Hej då.
Lena Sandin Kroos, det är 70 år sedan Hiroshima utplånades den 6 augusti 1945.
Ja.
Minns du 80-talet när hela Sergels torg var fullt av folk som protesterade? Det var tidigare det, hör du?
Ja, det var väldigt stora aktioner
just
den dagen och vi vet det, det var...
Den 6 augusti?
Ja, och vi vet det, vi... hade olika demonstrationer med musik och talare och vi sov över på Sergels torg. Så det var en 24 timmars protest, eller inte protest, manifestation är det ju, inte protest.
Hade du tid med det när du spelade tennis i diverse länder? Du tog dig tid.
Jag tog mig tid, jag vann Båstad, Swedish Open ett år och så åkte jag direkt till Sergels torg och la mig och sova. Så att det fanns tid.
Det är lite tystare nu om Hiroshima, men nu 70 år, den 6 augusti kanske det blir någonting. Är det någonting som förbereds? Du är med i nätverket mot kärnvapen va?
Ja.
Svenska läkare och massa fredsorganisationer.
Ja, och där är Svenska Freds med.
Aha.
Och vi träffas en gång i månaden och planerar olika aktioner. Eller möten och debatter. Och nu så har framförallt den här på Hiroshima-dag så är det läkare mot kärnvapen som ordnar en stora saker på Stortorget bland annat klockan 13.00.
Jaha.
Så ordnar de.
Origami stod det, vad är det?
Ja, det är när man viker papper.
till olika, man kan vika till olika symboler. Och här är Tuff så har vi faktiskt en enormt duktig kvinna, Erika Husberg, som är vår specialist
på origami-specialist.
Ja,
och viker tranor då?
Hon viker tranor och varenda år nu så har vi haft bokbord nere i centrum. Och då har vi delat ut tranor till barn.
Mm. För att det veks utav kamraterna till lilla Sadako som överlevde atombomben mot Hiroshima men blev radioaktivt skadad.
Ja.
Så man trodde att genom att vika att få 1000 papperstranor så skulle man rädda, klara sig. Hon dog dock när man hade vikit
546 tranor, tror jag det var. Den är det är fantastiskt. Ja. Eller otäckt. Och...
Ja. Men det är i Storkyrkan också, den 6 augusti.
Ja, och då är det först på Stortorget klockan 15:00. Då tycker jag alla ska komma dit, för då är det sång och tal.
Mm.
Och sen är det en die-in-aktion som även vi i Svenska Freds på 80-talet då höll.
Ja.
Och det är ganska... Jag vet inte om de har samma slags die-in-aktion, men då lägger man sig ner på marken och så hör man den här otäcka bomben som sprängdes över Hiroshima.
En inspelning av det.
Ja, och det vet jag inte om de har här, men det, den kan man verkligen delta i. Och, men sen efter 15:00 så kan man gå till Storkyrkan, där det är en manifestation klockan 17:00.
Ja.
Och då är det tal och musik eller sång kan man säga. Och det är folk som, från Kristna Freds och det är från Röda Korset, en person från Röda Korset. Och så är det ordförande Läkare mot kärnvapen som håller tal. Så att det är också en grej om man inte hinner med på dagen.
Vi ses på Stortorget den 6 augusti klockan 15.
Ja.
Och sen går vi till Storkyrkan alldeles intill klockan 17 och är med på den här manifestationen där emot dessa förbannade kärnvapen som ännu finns.
Och som är mycket starkare nu. Så att det här är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att uppmärksamma Hiroshima-dagen.
Ja.
Och det är jätteviktigt att man protesterar mot kärnvapen som finns överallt i världen. Som är tusentals mycket starkare nu än
de starka atombomberna.
Ja.
Tack Lena Sandin Kroos. Ja, och så finns som vanligt Radiotuffs Monica Schelin med här. Men du var i Hiroshima redan 1989 på Hiroshima-dagen 6 augusti. Vad minns du av det?
Jag minns bara att det var en enorm stor uppslutning av människor från, inte minst från Japan, men sen från många andra länder runt oss som träffades i stora samlingar och där det var fina tal och blommor och inte minst de här fåglarna som man vek och satt i träden som fanns överallt. Som vi har
tranorna.
Tranorna som vi har i Tuffs bokbord också fortfarande.
Ja,
Lena
och jag berättade ju om Lina Sadako
som
överlevde vid 1 års ålder.
Ja.
Och hennes kompisar vek papperstranor. För att enligt legenden skulle man klara sig om man hann vika 1000 tranor. Det handlade om inte så hon dog av radioaktivitet, liksom som många andra. Var det många hibakushas, det vill säga överlevande du träffade?
Ja, det är inte så många längre. Det är många har ju tyvärr avlidit då. Men vi inbjöds till ett sjukhus där som vi fick hälsa på faktiskt. Patienter som fortfarande vårdades
för
skador efter...
För brännskador och radioaktiva skador.
Ja, precis.
Det var ju väldigt många som dog åren efteråt av den där förbaskade radioaktiviteten som atombomberna spred.
Precis.
Ja, ja, men då tycker du att det är viktigt att vi minneshåller 70-årsdagen den 6 augusti av Hiroshimas utplåning.
Jätteviktigt. Så mycket kärnvapen som det finns fortfarande nu i världen runt så behövs det ännu mer, tror jag.
Ja. Tack Monica Schelin. Och så till min egen krönika, och den ska handla om Hiroshima som utplånades för exakt 70 år sedan den 6 augusti. Först ett citat. När jag kom in bland buskarna såg jag att där låg ett 20-tal människor och alla befann sig i samma mardrömslika tillstånd. Ansiktena var totalt sönderbrända, ögonhålorna var tomma, vätskan från de smälta ögonen hade runnit ner för kinderna. Deras munnar var ingenting annat än varfyllda sår. Slut citat. Detta sades av en invånare i Hiroshima efter det att atombomben mot staden den 6 augusti 1945, alltså för 70 år sedan, hade utplånat uppemot 100 000 människor, de flesta civila. Bomben hade inte fällts av någon så kallad skurkstat, alltså av några som man skrämmer oss med idag för att rättfärdiga ytterligare rustningar. Nej, det var världens främsta demokrati, det kristna USA, som förintade ett par hundratusen japaner, de flesta civila, i Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945. Amerika var vid detta tillfälle enormt beundrat världen över, betraktades som det godas räddare efter att 3 månader tidigare ha slutfört kriget i Europa. Det var på höjden av sin makt och inte på minsta sätt hotat. Ändå bestämde president Truman att fälla atombomber mot 2 civila städer. När han triumferande berättade om det nya vapnet påstod han att bomben fälldes över en armébas i Hiroshima. Men det var krigspropaganda, alltså lögn. Nollpunkten över vilken bomben exploderade var ett sjukhus vars patienter och personal bokstavligen gick upp i rök i en hetta på flera tusen grader. I Nagasaki detonerade atombomben däremot mitt över den kristna Urakami-katedralen. Faktum var att Hiroshima bland annat valdes för att stan var militärt ganska betydelselös. Den var alltså inte, som de flesta japanska städer av den storleken, helt eller delvis förstörd. En massaker som i Europa är föga känd är till exempel att under en enda red mot Tokyo den 9 mars 1945 dödade cirka 100 000 människor. De flesta av dem omkom i väldiga eldhav. Att Hiroshima var relativt oskadat gjorde att amerikanerna sen bättre kunde studera det nya mirakelvapnets effektivitet, och det var ju positivt ur ett militärindustriellt perspektiv, så att man lättare kunde gå vidare med att utveckla ännu mycket värre kärnvapen, vilket ju allt för många länder sen dess har gjort. Några av krigspropagandans myter har seglivat bitit sig fast hos inte bara medier och allmänhet utan också i skolböcker. En populär myt är att atombomberna som dödade ett par hundratusen människor faktiskt räddade liv. Man menar att atombombningarna förkortade kriget. Men det var ganska länge sedan nu historieprofessorn Göran Rystad skrev, citat: talet om atombombernas berättigande genom räddningen av hundratusentals liv bör förvisas till historiens skräpkammare. Slutcitat. Också prominenta allierade militärer och statsmän har uttryckt sina tvivel på det motiverade att förinta 2 civila städer med atombomber. Både Dwight E. Eisenhower och Winston Churchill har påstått att atombomberna över Japan var fullständigt onödiga. Och även den i rang högste amerikanske militären, amiralen W.D. Leahy, presidentens stabschef, yttrade 1950, citat: användandet av detta barbariska vapen i Hiroshima och Nagasaki var inte av någon konkret hjälp i vårt krig mot Japan. Japanerna var redan besegrade och färdiga att kapitulera. Slutcitat. Till och med en pensionerad högmilitär, general George Lee Butler, tidigare chef för USAs strategiska bombflyg, säger på tal om kärnvapen, citat. Varför får en så oerhörd fräckhet bestå i en tid då vi borde stå darrande vid anblicken av vår dårskap och förenade i vår hängivenhet att avskaffa dessa mest dödliga uttryck? Slutcitat. Ensamma, var en för sig, klarar vi inte mycket. Men vi kan stödja fredsrörelsen genom att till exempel gå med i TUF, Tyresö, U-lands och fredsförening. En paroll som vi använde oss av när vi stoppade långt framskridna planer på svenska kärnvapen är fortfarande aktuell. Den lyder: bättre fredsaktiv idag än radioaktiv imorgon. Så välkomna till Stortorget klockan 15 och Storkyrkan klockan 17 den 6 augusti för att manifestera vår avsky för kärnvapen. Och till sist vill jag önska alla er kära lyssnare en riktigt bra fortsättning på sommaren från Åke Sandin i Radio Tuff.